Kommer till sista delen av Davids liv. Vi har ju haft en liten genomgång här av lite olika faser i denna fascinerande gudsmans liv. Och du har kanske märkt då, du som var med, jag tror de flesta kanske var med på något i möten i alla fall, att det gick inte spikrakt direkt, utan mycket kamp i hans liv. Och vi har också märkt att David var långt ifrån perfekt, utan hans storhet låg inte i att han var syndfri. Och jag kan avslöja för dig att du inte heller syndfri. Där ligger inte hans storhet, utan hans storhet låg i att när han hade syndat som mest så gick han direkt till Gud. När så många av oss flyr från Gud, då gick han till Gud. Och ställde sig utan några bortförklaringar inför Herren och bad. Psaltaren 51 som vi läste i förmiddags. Den här gripande bönen. Alltså Davids största rädsla, det var just detta. Ta inte ifrån mig din helige ande. Och han fortsätter att säga, det offer som behagar Gud är på hebreiska nishperelev. Kan ni säga nishperelev? Vi talar hebreiska flytande. Det betyder ett förkrossat hjärta på hebreiska. Shavar på hebreiska betyder någonting som är öppet. Så det David säger är att det offer som behagar Gud, vi har egentligen aldrig något eget att komma med till Gud. Utan det offer som behagar honom, det är att vi är öppna. Att vi har öppnat dörrarna. Och ni som var här i förmiddags kanske kommer ihåg mitt skåp hemma i mitt rum. Där den här gympakassen fanns. Som då David öppnade för Gud och gav Gud även sin synd. Även det som hade gått snett. Det här då. Det är viktigt att ha med oss, tror jag, när vi nu ska titta på de sista delarna av Davids liv. Att vi har med oss att det här var inte en perfekt man. Det här var inte en man som liksom gick i någon slags övertygelse om att han var lite bättre än alla andra. Det här var inte en person som liksom gick omkring så här. Utan det här var en ödmjuk, förkrossad man. Och efter att David hade begått den här synden vi pratade om i förmiddags, då han alltså begick äktenskapsbrott med en kvinna han såg från taken som han lät hämta upp, och sen lät han döda hennes man. Då fick han ju Guds förlåtelse omedelbart när profeten Natan kom upp. Han bad ju till Gud och han sa till profeten Natan, som påtalade för honom att han hade syndat mot Herren. Det var en modig profet det. Eller hur? Han gick dit med risk för sitt eget liv. Och han sa ändå till David, Ataha ish, du är den mannen. Alltså du är syndaren. David ödmjukade sig och bad Gud om förlåtelse. Och profeten Natan sa till David omedelbart, Gud förlåter dig. Han fick full förlåtelse direkt, monumentalt. Precis som Jesaja blev förlåten långt senare när han gick inför Herren. Ni kommer ihåg kanske Jesaja 6. Inte för att ni var med, men ni har läst om det. Eller hur? Då Jesaja får se den helige och Guds helighet stråla genom honom. Och Jesaja blir chockad när Gud så att säga vrider upp volymknappen. När ljuset, Guds härlighet, kavod, strålar genom Jesaja. I 5 kapitel har han sagt, ve er om folket. Men när Guds härlighet kommer så starkt över honom, då säger han inte längre ve er, då säger han ve mig. Och så använder han ett ord om sig själv på hebreiska, ta med. Och ta med på hebreiska betyder kultiskt oren. Alltså sånt som inte får vara i templet. Han är vid templet, han kom på, men vänta, någonting ska bort och det är jag. Och så faller han slagen av Gud. Men då sänder Gud en seraf, en väldig ängel med ett glödande kol som får röra vid Jesajas, kommer du ihåg? Läppar. Man skulle kunna säga att Gud kysser Jesaja. Och så får han budskapet att Gud omedelbart förlåter honom för all synd. Och det är egentligen samma budskap som alla får genom hela Bibeln. Och det är i ljuset av Jesu kommande försoningsdöd på korset. Det är ljuset av att någon annan, nämligen Gud själv, skulle betala priset. Därför när du ber om förlåtelse så får du också förlåtelse direkt, omedelbart. För någon annan har betalat priset för din synd. Det är väl nästan halleluja, eller hur? Tillbaka till kung David. Så kung David fick alltså reda på nu att han var förlåten för all synd. Och samtidigt säger profeten Natan till David, nu kommer en jobbig tid. Nu kommer en tuff tid. Och vad beror det på? Jo, för människor är inte lika förlåtande som Gud. Och David som kung, det här blev ju känt. Ni vet, David var en offentlig person. Alla fick reda på vad David hade gjort. Och ni vet, om en ledare sänker ribban på det sättet, då lär sig folket, aha, om du lägger ribban på minus 25 centimeter någonstans ner i golvet, okej, då lägger vi ribban på minus 75 centimeter. Så det som händer efteråt är att det blir kaos allra mest i hans egen familj. Att hans egen son Absalom många år senare gör uppror mot honom är nog på många sätt en indirekt konsekvens av det som redan började skaka sönder i hans familj från det att han begick synden med Batseba och Uria, mannen som han lät döda. Så han blev förlåten för allt, men konsekvenserna fick han leva med. Är ni med? Och det här är viktigt, jag vill säga det här till dig. Varför vill jag säga det här till dig? Jo, för att jag kommer nu att undervisa, jag känner mig ledd att undervisa idag om att gå upp på Herrens berg. Vi ska tala om det. Och då på något sätt vill jag att du ska förstå att det är inte bara de perfekta som får komma upp på Herrens berg. Det är inte bara de syndfria som får komma upp och möta Herren och profetiska tilltal. Utan det Gud söker efter är inte de perfekta, utan de villiga. Det är det han söker efter idag. Han söker efter de som vill. Och David ville. Som vi nyss sagt då, så David kom in i en lång, jobbig period. Och märk väl att jag tror den här perioden var oändligt mycket jobbigare och mer smärtsam för David än förföljelsen under kung Saul. För under kung Saul, den förföljelsen, den förtjänade han inte. Den berodde inte på att han hade gjort något fel. Tvärtom, han gjorde allting rätt. Men det han fick leva med nu, David, under ett antal år, det var att den förföljelse som nu kom mycket inifrån hans egen familj. Och han förtjänade den. Är ni med? Alltså han fick Guds förlåtelse för allting, halleluja. Så Gud ger oss inte vad vi förtjänar. Men som sagt, människor är inte lika förlåtande som Gud. Så det här var en jobbig period för David. Det var en mörk period. Det var en tung period. Och det är väldigt viktigt att du förstår det. För vi har så lätt att tänka så här att Bibelns personer, de hade ett annorlunda liv än vi. De levde 2 meter ovanför marken. Så undrar på att de var gudsmän och gudskvinnor. För liksom de var ju någon annan slags andligt kosmos. Men då vill jag bara säga till dig, vakna upp till verkligheten. Om du läser om David så märker du att hans liv var oerhört tufft. Men poängen här är att David, hans sista del i livet, mitt i allt det som var. Alltså hans egen son gjorde uppror mot honom. Alltså det låter ändå rätt så tufft. Eller? Alltså kan någonting vara jobbigare än att ditt eget barn går emot dig? Och med den detaljen, om du är kung så sker det liksom på nationellt plan så att hela landet hamnar i inbördeskrig. Bara för att krydda allting lite extra. Tycker inte du är kvalificerad för att ha det ganska jobbigt? Men ska vi ge en rubrik för den sista perioden i Davids liv så vill jag ge rubriken Davids comeback. Alltså David kom igen. Han kom tillbaks. Så den David vi möter mot slutet av sitt liv är inte bitter. har inte fastnat i självömkan, är inte nedslagen, är inte utslagen, är inte krokryggig, utan tvärtom, den David vi möter mot slutet av sitt liv flödar mer i andens kraft än någonsin. Och där har du den heliga andes suveräna kraft att återupprätta dig. Om du följer med Jesus så kan han återupprätta relationer. Han kan återupprätta hela ditt liv. Han kan återupprätta din själ. Gud är en mästare på grekiska apokatastasis, återupprättelse. Amen. Och då tänkte jag att vi skulle bara få möta David. David mot slutet av sitt liv är en underbar person att bekanta sig med. Och vi möter honom bland annat i första krönikeboken. Där möter vi David. Och vi får se liksom lite grann hur hans liv ser ut på slutet. Första krönikeboken 28:11. Första krönikeboken 28:11. Och nu är det klart att Davids son Salomo ska bli kung efter David. David är nu gammal. Kraften, den fysiska kraften blir mindre och mindre. Men i anden är David starkare än någonsin. Och bland annat säger David så här i första krönikeboken kapitel 28, vers 11. Jag läser ur norska bibeln. Jag, om igen, norska smörjelsen får komma över mig. Så gav David sin son Salomo teggningene. Säger ni teggningene? Teggningene. Svårt för att säga. Teggningene. Ja, men det gick. Till förhallen. De husene som skulle vara där. Det är skattkamrene som hörte till. Det övre kamrene som hörte till. Det inre kamrene och huset till nådestolen. Och så fortsätter det med teggningarna kommer vidare. Så alltså, det David gör här mot slutet av sitt liv. Gud har talat om för honom att du kommer inte få bygga templet. Och ni vet, hela Davids liv handlar ju om templet. Men han blir inte sur för det. Tvärtom. Han gläder sig över att det kommer ske i nästa generation. Så det han gör nu är att han gör allt för att hjälpa Salomo med detta tempelbygge. Och vi ska komma tillbaka till det alldeles strax. Men innan det så tänkte jag att vi skulle också bara lyssna på David lite längre fram. Nämligen kapitel 29, vers 10-13. Det här är bland det sista David säger och gör. Lyssna. Så här, liksom, det här är hans avslutning. Med tanke på hans liv är det här helt makalöst. Det står så här. David lovet Herren föran hela församlingen. Och David sa, lovet är du Herre, Israels Gud, vår far, i all evighet. Dig Herre tillhör storheten, makten och äran, härligheten och majestäten. För allt som är i himlen och på jorden är ditt. Ditt är riket Herre, och du har upphöjt dig själv överallt för att du ska vara hådet. Både rikedom och ära kommer från ditt ansikt och du råder över alla. I din hand är kraft och makt. Det ligger i din hand att göra stor och ge styrke till alla. Därför vår Gud, prisar vi dig nu och lovar ditt härliga namn. Skulle du vilja bli så när du mot slutet av livet? Inte sur, inte bitter, inte självömkan, inte hohojaja, utan lova att vara Herren. För människor in i tillbedjan. Och Salomo tog intryck. När Salomo tar över som kung så är han helt förskräckt inför uppgiften. Han förstår att jag klarar absolut inte det här själv utan Gud. Och då ber Salomo en bön. Och det är ju en bön som behagar Gud. Det är den bön i hela Bibeln, näst Jesu bönen, men annars. Det är den bön i hela Bibeln som det tydliga står att den behagade Gud. Vad är det Salomo ber? Viset är det han får. Så det här var en kuggfråga. Han får viset. Det han ber om är två ord på hebreiska. Shomea lev. Som vi kan översätta med ett hörande hjärta. Det är vad han ber om. Lev, hjärta i Bibeln, står inte så mycket för våra känslor. Utan hjärta i Bibeln står för vårt innersta, vår vilja, vårt jags centrum. Och det Salomon nu ber om, det är alltså att han ska vara i linje, i våglängd med vad Gud vill. 24-7. Presens, hörande hjärta. Okej, okay. Så då. David alltså. En sötma mot slutet av livet. En comeback. Och då tänkte jag vi skulle gå tillbaka igen till det här som är så svårt för mig att säga då på svenska. Och det är ju det här teggningen. Ni förstår vad jag säger? Säger ni mönsterbild på norska? Kan man säga mönsterbild? Alltså, jag tror att på hebreiska står det mönsterbild. Vi har översättning på svenska mönsterbild. Och teckning kan ju vara en teckning av vad som helst. Det kan ju liksom vara whatever. Men mönsterbild, då finns det liksom ett mönster. Det finns en design, det finns en arkitektur, det finns en plan. Det finns en tanke, är ni med? Och då, nu börjar vi komma till det som är liksom huvudbudskapet här ikväll. Som jag tror kan vara från Herren till någon här inne. Och det är då. Var fick David mönsterbilden? Det står att han fick den från Gud. Men hur fick han det från Gud? Ja, jag har en liten tanke. Jag tror att David fick den här mönsterbilden som han sen gav till sin son Salomo. Jag tror han fick det uppe på Herrens berg. Uppe på Herrens berg. Och jag tror att det går ut en inbjudan till dig idag. Du som känner att det här är trist och jobbigt och du blir trött, liksom släpp det. Det är inget krav. Utan det här är ett nåderbjudan. Men jag tror att det går ut en inbjudan från Gud. Där Gud säger till dig, vill du komma upp på mitt berg? Och David skriver ju om det här. Psalme 24. Vad säger han där? Jo, en psalm av David. Vers 1 och så fortsätter den. Jorden hör Herren till och allt som fyller den, världen och det som bor i den. För han har grundlagt den på havene och grundfästet den på vannene. Vem får stiga upp på Har Elohim på hebreiska, Herrens berg? Eller vem får stå på hans heliga städ? Så David, i hans liv så fanns det ett mönster att han gång på gång på gång gick upp på Herrens berg. Och ni vet, Jesus, han är ju Gud och människa på samma gång. Och han verkar gilla också det här med berg. Det var en text som bara ringde i mig. När jag kom hit. Kan vi hjälpas åt, Tarje? Den här är hämtad från Tarjes kontor. Om du glömmer allt jag har sagt så vill jag att du ska komma ihåg den här. Jag tror den här, så fort jag såg den inne på Tarjes kontor kände att det här är en hälsning från Gud till kristna i Trondheim. Så, kanske vi kan ställa någonstans, kan man ställa mot något piano eller någonting? Precis, kan det stå lite kan det stå uppe på högsta? Kan du ställa den mot någonting där så kommer den upp lite? Tack snälla. Nu ser ni lite va? Om vi då tittar i Matteus 17. Så står det så här. Och som sagt, jag tror det här är en inbjudan från Jesus till dig. Och det är precis vad David gjorde. Matteus 17 från vers 1. Det står så här. 6 dagar därefter tog Jesus med sig Peter, Jakob och hans bror Johannes. Och förde den upp på ett höjt fjäll var det var alene. Och mina vänner, ni vet, man kommer inte upp på ett berg snabbt. Det tar en stund att komma upp på ett berg. Och berg står ju för mötesplats mellan människa och Gud. Och i mitt liv har jag märkt hur Gud oftast leder mig organiskt. Säger ni organiskt? Organiskt. Alltså på något sätt att han utgår från där vi är Och så vill han på något sätt gå från det och göra ytan för honom lite större. Ungefär, ni vet, så när man bakar, säger ni kavla? Kävle, det var roligt. Kävle. Ni vet, när man kävler ut en deg, säger ni så? Ja, alltså han kävler, va? Så att ni vet, Jesus får frågan, vilket är det viktigaste budet i lagen? Och Jesus säger direkt, du ska älska Herren i Gud över allting och din nästa som dig själv. Vi kristna tänker väldigt ofta på att älska sin nästa som sig själv. Inte för att vi gör det alltid, men alltså det, någonstans, det lever vi efter, det förstår vi någonstans, så borde man vara. Det som vi väldigt snabbt droppar undan i våra liv, det är att älska Gud över allting. Det är liksom, ja okej, okay, det sa han kanske, men vet, det, för vi tänker, oj, jag får inte brista liksom i kärlek till mina medmänniskor, då blir Gud ledsen. Nej, det är halleluja att du vill älska dina medmänniskor, men Jesus sa faktiskt att det första och största budet var att älska Gud över allting. Lägg märke till att det inte är en kallelse först och främst att göra någonting för Gud. Det är en kallelse in i en relation, i en kärleksrelation med Gud. Vad var det Jesus frågade Johannes vid examen i Johannes 21? Jo, det Jesus frågade tre gånger, lika många gånger som Petrus förnekade honom, så ställer Jesus frågan, älskar du mig? Det är det Gud bryr sig om. Och det är det berget handlar om. Först och främst handlar det om att Guds kärlek ska få större utrymme i ditt liv. Och vi är ju syndare. Varenda dag behöver vi förlåtelse. Vi har den nya människan men också den gamla människan. Och därför någonstans så tänker vi kanske så här liksom att, ja, men vadå? Min kärlek spelar ingen roll för Gud. För att min kärlek är ju inte 100% ren. Den är inte 100% rätt. Men min vän, jag vill ge dig en bild från mitt liv. Vi har tre barn. Och när Jonathan kom hem från BB, min äldste son, så tänkte jag, det ska börja i tid. Så vi började be aftonbön direkt när han kom hem. Varje kväll när han skulle gå och lägga sig så bad vi aftonbön. Och det var ordning och reda. Han kom hem nyfödd, tre dagar gammal. Och vi började med, vi hade bibelläsning. Och vi hade bön och vi hade lovsång. Varje kväll. Jag kanske var mest aktiv, men liksom, det började sig tid. Och varje kväll gick jag ut i rummet och så sa jag så här till Jonathan då. Godnatt Jonathan, pappa älskar dig. Ibland sa jag det med värme och tog tid. Ibland var jag den stressade småbarnspappan. Godnatt Jonathan, pappa älskar dig. Dunk och stängde en dörr. Men jag sa det varje kväll. Jonathan nu, han var speciell för att han var hyperverbal. Alltså han var extremt verbal väldigt tidigt i livet. Brås på sin mamma. Så att det är sant. Alltså, när han var 9 månader började han prata lite grann. Och när han var 10 månader så började han ha ganska långa meningar. Och min yngste son Theodor är ganska lång. Han är över 2 meter lång. Men Jonathan är inte alls så lång. Och han var en liten kille. Och så gick han omkring där, ni vet, 1 år och några månader. Och såg ut nästan ännu yngre. Och så liksom hade han långa, komplicerade meningar han satt ihop. Det chockade ju folk. Så han hade mycket olika intressanta med väldigt tidigt i livet. I vilket fall, jag gick ut och ännu en kväll när han var lite över 1 år och sa godnatt Jonathan, pappa älskar dig, stängde dörren. Då har jag en liten röst inifrån sängen. Jag älskar dig också pappa. Du kan ju själv förstå vilken vulkan det är här. Så va? Är ni med? Ni vet, Gud älskar dig mer än jag älskar Jonathan. Jag älskar Jonathan, han ringde mig nu. Vi har farsdag i Sverige, så han ringde mig för att gratta på min farsdag. Fantastiskt, 24 år gammal, är så vänlig och gör det. Underbart. Men Gud älskar dig mer. Är du med? Så att han söker ju inte efter din syndfrihet. Det är inte så här, om du säger, jag älskar dig Jesus. Så är det inte så här, han säger, ja men du har ju syndat idag. Varför säger du det? Bryr mig inte jag mig om du är en syndare. Men förstår du vad det betyder för Gud att du säger det? Inte som en lag, inte för att du måste, inte för att han ska bli arg annars, utan för att du gör det. Och för att du lever i det. Och att gå upp på Herrens berg, alltså att ta tid i relationen med Gud, det är att gensvara på Jesu kallelse, kom nära mig. Och berg i Bibeln är ju mötesplats mellan människa och Gud. Och någonting händer uppe på berget. Någonting händer när vi tar tid för Gud. Vers 2, Matteus 17. Vad händer på berget? Jo, det står så här. Han blev förvandlat för dem. Hans ansikt skinte som solen och hans kläder blev vita som lyset. Se, Moses och Elia visste sig för dem och talte med ham. Och det är intressant att Mose kommer fram. För det första är ju Mose representant för hela lagen. Men, mina vänner, Mose, kommer ni ihåg? Det var ju han som var uppe på berget tillsammans med Gud. Han mötte Jesus, pre-incarnate son, alltså Jesus innan han blev människa. För han fanns ju från innan begynnelsen. Han är ju andra personen i gudomen. Och det står ju om Mose, kommer du ihåg? Att han var uppe på berget i 40 dagar, flera vändor. Och när han kom tillbaka hade han börjat stråla. Strålgransen från Mose var så stark som han var tvungen att hänga någonting för Mose ansikte. För folk klarar knappt av att se på karn. Är ni med? Någonting händer med oss när vi går upp på Guds berg. Och jag har då märkt i mitt liv att Gud har haft en liten process. En liten process i mitt liv. Och det har kommit som en ljuvlighet. Det har kommit som en längtan. Och du lever förmodligen i det mycket mer än jag. Men nu är det jag som står och pratar, så vi tar det från mitt perspektiv nu. Det kom över mig. Hur Gud började komma till mig. Ni vet, när kalendern började öka. Jag prestade på. Jag var runt och predikade och bad och coachade ledare. Allt vad jag gjorde. Det gjorde jag redan på 90-talet. Jag har gjort det ganska länge. Och så märkte jag att det kom liksom någonting från den heliga anden. Ni vet, det kom som en längtan. Den heliga anden talar ofta med längtan. Han drar oss med ljuvliga band. Och så var det som att Gud liksom bad mig att ta fram min kalender. Min kalender. Och så var det som att Gud sa, nu ska vi ta liksom en eftermiddag bara du och jag. Och på den tiden var det 90-tal, var jättestekigt tro för mig liksom att sätta kryss över en hel eftermiddag. Ni vet, när jag kunde jobba, göra massa nyttiga saker för andra. Och jag kände att den helige ande var nästan så här lite busig. Liksom. Kom igen, du klarar det liksom. Och så drog jag ett streck. Du skulle ta en eftermiddag med Gud. Och vilken kamp det blev innan i början. Oj, oj, oj. Och jag är helt övertygad om att här var det faktiskt djävulen. Ibland är det jag själv som snurrar till det. Det är jag duktig på. Men här var det djävulen som kom. Ska du ta en eftermiddag med? Kom igen nu. Du har ju massa bo. Du har massa människor du ska hjälpa. Du har ju massa mejl som är obesvarade. Du har massa telefonsamtal. Du har massa saker du ska göra. Du kan inte hålla på så här och bara gå iväg och ta massa tid för Gud när du har massa annat. Du måste göra något nyttigt. Känns det? Men det var ju bara för att djävulen var livrädd. Att jag skulle få in ett mönster i mitt liv där jag började ta tid för Gud. Alltså ta lite mer tid för Gud. Problemet, mina vänner, är att vi är så snåla mot oss själva. Det är inte Gud som har befallt snålheten in i ditt liv. Det är du. Jag häpnade när du, Tarjei, talade om den förlorade sonen. Hörde ni att Tarjei talade om den förlorade sonen i kollekttalet? För precis en halv minut innan du talade om det så tänkte jag på den förlorade sonen. Och jag fick precis den tanken. Det var nästan scary. Så det var tankeöverföring här. Och ni vet, vad jag tänkte på då som jag tror ska fram. Det är ju den äldste sonen. Han som har varit duktig. Han som har verkligen tjänat. Och det var inte fel. Någonting av det. Men det tragiska är att han säger till sin far. Du har inte ens gett mig en killing. Kommer du ihåg det? Och fadern säger... Allt mitt är ditt. Du får allt om du vill. Alltså problemet var, han hade aldrig frågat efter den där killingen. Är ni med? Han hade aldrig tagit emot den där killingen. Så han hade levt som att Gud inte gav honom något. Vet du vad det påminner om? Det påminner om en sån här... Jag tror inte det har hänt i verkligheten. Men ta det som det. I svenska säger vi skröna. Har ni hört det? Det är något som påstås ha hänt men förmodligen inte har hänt. Men det spelar ingen roll. För poängen är ändå bra. Så här. På 1800-talet så var det några som köpte en biljett på ett skepp över till Amerika från Sverige. Ni vet, många utvandrade. Och de hade med sig en säck med rovor. Vet ni vad rovor är? Rotfrukt. Ni vet, så här, rotfrukt, potatis, rovor och sånt. Det var det de hade, det var det de skulle äta på vägen över till USA. Oj, det smörjer sig där. Det är någon som behöver höra det här. Så de hade en säck med rovor. Det var det de hade. Och så satt de på skeppet som åkte över Atlanten. Och de åt de här rovorna, till slut började bli ganska enformigt och de började bli ganska hungriga på annat. Va? Men ni vet, de skulle inte slösa bort pengarna. De hade lite pengar, det behövde de använda i Amerika när de kom dit. Så att de satt där nere på tre direkt. De gick inte ens upp och tittade på havet. De gick inte upp någonting, utan de satt där nere och åt sina rovor. De kom ju till Amerika, så det var ju bra. Men de satt där och åt sina rovor. Och sen då, när det var några dagar kvar, kände de bara, nej, nu måste vi verkligen. Nu får vi ta några ören ändå. Och vad var det nu, köpte en kopp kaffe eller köpa, ni vet, en liten måltid eller någonting. Och så kommer de upp och så går de fram och ni vet, de ser ut så här, va, som vi ofta gör, va. Liksom glåmiga och trötta och hängiga och småsura och ni vet så, va. Och så gick de fram då till någon på skeppet, någon av personalen. Och så sa de då till dem, ja hej, och jo, vi undrar vad man kan få här för 50 öre, liksom, det är det vi vill ge just nu. Och då sa han så här, skulle jag kunna få titta på er biljett? Ja visst, tog han fram biljetten. Ja, sa han, på den här biljetten så ingår det ju 3 måltider per dag. Är ni med? Alltså lite så lever vi som kristna, va? Att vi lever som att, jo men jag är frälst, absolut. Jag får höra till Jesus och man får kämpa på för sina medmänniskor. Och man får jobba på och man får knäga på. Och Jesus, men här, Gud, det ingår i frälsningen att jag vill välsigna dig varje dag. Det ingår att jag vill ta upp dig på mitt berg. Det ingår att livet ska vara ett äventyr. Det ingår att du kommer bli välsignad varenda gång som du söker mig. Det ingår. Är ni med? Så att liksom ta bort den här snålmentaliteten mot själv. Jag tror det är så här. Är du snål mot dig själv, blir du snål mot andra. Jag tror det är så. Jag får sällan med mig mat från hembesök. Det händer inte ofta. Alltså mat i en påse. Det har hänt mig en gång. Det var en kvinna som verkligen lever i Guds generositet. Vet du hur många barn hon har? 12 barn. Hon har 12 barn. Hon lever ett utgivande liv för andra. Hon är inte sur, hon är glad. Man märker ju på allting att de har inte mycket öron att leva på. Men hon är jätteglad, hon tackar Gud för allt. Och så var jag där och hon ville jag skulle ha någon aftonbön för hennes 12 barn. Så jag hade liksom en liten välsignelse för dem. Och sen så gav hon mig en stor påse med mat hem. Är ni med? För den generösa blir mer generös. Den snåle blir mer snål. Och vägen till din generositet, det börjar med att du låter Gud vara generös mot dig. I vilket fall. Så det här nu med att gå upp på Herrens berg. Jag tror det är jätteviktigt. Jag tror det är en kallelse från Gud in i den här tiden som är nu. Och kavla ut. Kävle. Brukar du ta 2 minuter för Gud, ta 5. Eller brukar du ta en eftermiddag för Gud, varför inte ta en hel dag? Och brukar du ibland ta en dag för Gud, ta en helg. Är ni med? Vad är det Jesus säger? Sök först Guds rike så blir det jobbigt sen. Nej, han säger inte så. Han säger, sök först Guds rike så får ni allt det andra också. Jag har häpnat över hur Gud har välsignat av nåd i mitt liv när jag söker hans rike först. Inte minst det här att bara vara med honom för hans egen skull. Och jag tänkte ge något exempel här. Är ni vakna? Ett litet exempel då. Vi tror ju att Jesus var uppe på Hermon. Det kan vara Taborsberg, jag är öppen för det, fine liksom, vi får ödmjuka. Men från texten verkar det mest sannolikt att det är Hermonsberg. Ni vet, det är i norra Israel. Hermon, längst upp i norra Israel. Det passar bäst med att de var i Caesarea Filippi innan och allt det där. I vilket fall. Så jag åkte till Israel, jag har liksom börjat ta ut svängarna med för att Gud har kävlet, va. Så att jag älskar ju att leda pilgrimsgrupper i Israel, men jag tycker om ännu mer att åka till Israel bara för att be. Bara för att vara med Gud. Bara för att, ni vet, gå runt och äta hans märgstarka rätter. Det är fantastiskt. Så då var jag där 2008. Och då hade jag fått för mig att jag skulle upp på Hermonsberg. Att Gud har sagt till att du ska upp på Hermonsberg. Jag upplevde Gud sa det. Jag har mer och mer börjat fråga Gud. När och var ska jag ta det här bönetiden? Hur lång tid ska vi ta? Och du vet, söker vi Gud så finns ju risken att han svarar. Är du med? Så att, vill du göra det ännu roligare? Ofta gör vi... Det blir lite för tråkigt, va? Vi så här, jo, men jag söker Gud på det här sättet. Jag går dit eller jag går till den platsen. Ja, men pröva att söka Gud nästa gång du ska ha tid för honom. Fråga honom, vad vill du att jag ska vara? Han kanske kommer med en annan idé. Vem vet? Så att i alla fall, då upplevde Gud har sagt att jag ska upp på Hermonsberg. Och jag hade pratat om det här. Ändå var det två brorsor, jättehärliga präster båda två, som kom till mig och sa, vi vill haka på din böneresa. Jag hade inte lagt ut en post på Facebook eller någonting märkligt. De hade ingen aning. Men vi vill med på din nästa böneresa. Jaha, så den går till Israel. Jag ska upp på Hermonsberg, tror jag. Ja, men vi vill med. Så de skulle med. Och så hade jag fått till mig att i Israel skulle vi be om regn för landet. Att Gud hade sagt till oss, åk till Israel och be om regn. Så vi kom till Israel och vi åkte till norra Israel. Och vi kom upp till Hermon. Och ni vet, upp till Hermon. Det är ett militärområde, alltså det ligger i norr, det ligger precis mot gränsen till Syrien och Libanon. Så ofta är det stängt på vägen upp. De har vägbommar, så fort det blir oroligt så stänger de till. Så man kommer inte ens nära liksom, att komma upp en bit. Men nu var det öppet hela vägen fram. Så vi kom upp och vi var helt själva. Så kom vi längst ner på backen och ställde bilen. Och så skulle man gå upp för en rejäl uppförsbacke så här. Och då börjar man komma högt upp. Ni vet, berget delas mellan Syrien, Libanon och Israel. Och du kan förstå att det är lite oroligt där, så att det är lite speciellt. Men i alla fall, vi kände frid att Gud var med oss. Vi gick upp. Och så kom vi upp för berget. Och när vi hade kommit upp då, så var det fortfarande en bit upp till själva kammen. Så plötsligt ser vi hur en soldat lösgör sig från någon slags... Ja, någonting som de hade där som var väldigt väldolt, men som var avancerat. De är ju duktiga på sånt. Och så kommer han fram till mig. Han är väldigt professionell och väldigt artig. Han säger, ja, hej på er. Ni är ju nu på ett militärt område här och ni börjar komma väldigt nära gränserna här. Och jag måste ställa frågan vad ni gör här. Och ja, det var, jag sa, ja, vi är här för att be. Så Gud har sagt åt att vi ska här be. Be och välsigna Israel. Vi ska be om regn för landet också och sådär. Så att jag bara undrar om det är okej om vi kunde... Jag undrar bara om vi kunde få komma någonstans där man kan ha utsikt över Syrien och be. Och han tittar på oss. Och så märkte han, tänkte till så här. Och så pekar han upp på en plattform som var på krönet. Och jag har förstått efteråt att den, jag har hört av andra militärer, den plattformen heter 2070. För den ligger 2070 meter över havet. Och så sa han, okej, ni får gå upp på den plattformen, sa han, men ni måste vara tillbaka här om 25 minuter. Och jag tittar upp på en plattform och jag förstod att det kommer ta en kvart snabb promenad uppför. Jag är i rätt så bra form, men alltså rejält snabb promenad uppför. Vi kommer komma upp på en kvart. Så vi kommer ha typ ett par minuter där uppe innan vi går ner. Och jag sa till mina vänner att nu vet jag, nu kommer Gud uppenbara sig. Nu kommer Gud ge oss någonting. För när Gud ofta brukar ge någonting som är högoktanigt så brukar det vara när det är liksom kort om tid. Det är lite kamp runt omkring. Gud öppnar och man kommer upp och tjum, så händer någonting jätteviktigt. Och så vi gick upp. Och vi kom upp där och jag tänker inte säga mer om vad Gud sa just där. Men jag kan säga så här att vi tre, helt oberoende av varandra. Vi pratar ingenting med varandra. Guds härlighet kom bland det starkaste som det någonsin har varit i våra liv. Och vi fick alla tre exakt samma sak. Helt oberoende av varandra. Vi gick ner och vi jämförde vad vi fick. Alla hade fått exakt samma sak. Sånt pickar ju upp. Och man känner, wow, vilken kraft. Och där åkte den öknen. Och där åkte den tröttheten. Nu var min ande väget. Wow, liksom, här händer det grejer. Och sen åkte vi runt i Israel på lite olika ställen och bad om regn. Och hade väldigt trevligt ihop och mycket skratt och mycket allting. Och liksom, vi märkte att nu vill Gud vi ska ha fokus och nu kan vi slappna av och lite fram och tillbaka. Och sen kommer vi till Olivberget. Sista dagen på vår resa. Mitt på hösten. Och vi är uppe på Olivberget. På en mycket märklig restaurang. En restaurang som hade en enda bild. Man stod tavla av Saddam Hussein. Det var väldigt speciellt. Men vi var hungriga. Och det var uppe på toppen av Olivberget. Och vi är där uppe. Och vi står och tittar ut. Ni vet, vi har bett om regn. Och vad får vi se? Jo, höstens första regnmoln kommer upp. Och släpper sina droppar över oss. Och vi bara, halleluja. Jag förstår att jag var en av 10 000 som bad, eller 100 000, eller 1 miljon som bad om regn. Det spelar ingen roll om vi var 3 som bad om det, eller 5 miljoner. Det är ju upp till Gud, eller hur? Jag förstår också att Gud hade kunnat komma med massvis av regn helt utan våra böner. Han behöver ju inte det, eller hur? Men det var en uppmuntran. Alltså, det var en uppmuntran att när man följer det Gud leder, när man går upp på Herrens berg som Gud kallar, ja, då händer saker och ting i den här världen. Här nere händer saker och ting. Och det var en väldig uppmuntran in i det. Och därför skulle jag då om igen vilja uppmuntra dig att det här är det ni ska komma ihåg från ikväll. Jag tror det går ut en inbjudan att Gud vill kalla dig upp på sitt berg. Det är olika platser, olika tider, olika länge. Men jag tror Gud vill kalla dig upp på sitt berg. Och det här är någonting som sker liksom då, som här var det ju en resa på en vecka. Och det kan man göra ibland. Av praktiska skäl kan man inte göra det jämt, men ibland kan man göra det. Men ni vet, det går att öva sig i på något sätt Herrens berglivet. Redan i vardagen. I det mycket vardagliga. Vi hade länge en enorm bönegrupp. 6 personer. Det är inte imponerande. Vi var en bönegrupp, 6 personer. Och vi brukade turas om och leda bönegruppen. Och så var det min tur. Och jag bad till Gud, vad vill du vi ska ta upp den här gången? Och då upplevde jag att det var precis som att Herren då ledde mig och sa att den här gången ska vi göra något annorlunda. Den här gången vill jag att du... börjar att du visar dem hur man bönevandrar. Säger ni bönevandring? Ja. Och det var någonting som kom i mitt liv på 90-talet. För på 90-talet så fick vi 3 barn. 2 barn, tredje på 2000-talet. Men vi hade 2 små barn. Jag var präst, full rulle. Barnen var små, ni vet, hyfsat intensivt liv. Och problemet för mig var att jag var trött. Jag levde med någon slags konstant sömnbrist som många småbarnsföräldrar gör. Och jag, ni vet, jag kände mig som en usel bedjare. Alltså jag bad min laude, som min middagsbön och aftonbön högkyrkligt, som verkligen välsignade mig. Men liksom att ta egna bönestunder annars, det var bara, det blev inte så bra. Det gick inte. Jag kände mig hemsk, för jag tyckte jag är så oandlig. Ni vet, präst är jag, runt och predikar och ber och allting. Men jag klarade inte ens att ha en bönestund själv. Jag kände mig usel. Så ni vet, jag satt vid vardagsrummet ibland och försökte be. Och ni vet, vi har ju ofta en väldigt stereotyp syn på bön, eller hur? Alltså vi tänker att någon anledning måste vara tyst, helt tyst. Och det är inte fel, va? Men det är en västerländsk konstruktion. Nere i Jesu värld, i Israel, där har du 2 kvarter bort om de ber. För de talar Guds ord högt där de ber och de går med kropparna så här. Och det är inget som säger att det ena är mer andligt än det andra, eller hur? Men för oss, det ska vara tyst. Och ingen ska störa. Och så försökte jag då tända 2 ljus, försökte vara tyst, knäppa mina händer. Problemet var bara att jag somnade. Eller så började jag tänka på chips. Och det är bra, men potet guld, vet ni. Men det är inte så andligt kanske. Eller om jag någon gång hade bra koncentration, så kom ett barn med ett, något av mina underbara barn kom liksom och slängde sig över mig och liksom tar tag i örsnibben. Och det kan störa koncentrationen lite grann. Är ni med? Så jag hade ju uselt samvete. Jag tyckte jag var en usel bedjare. Och jag tänkte, Gud har laddat upp världens utskällning mot mig. Alltså Gud väntar bara att smocka till mig. Väldigt mogen gudsbild, eller hur? Och till slut nådde den helige ande igenom. Men den helige ande sa inte alls det jag trodde den helige ande skulle göra. Jag trodde jag skulle få en utskällning och en smocka. Det kanske du också tänker att den helige ande säger till dig. Ja, ja, visst. Hans pratar om bön, men du är ju så oandlig. Det vet du ju själv, liksom, att det här blir ingenting i ditt liv. Men då ska jag bara vilja säga vilken fråga som Gud sa till mig. Det helt chockade mig. För till slut förstod jag att det var Gud. Och det den helige ande frågade mig var så här. Var någonstans fungerar ditt böneliv? Hänger ni med? Först tänker jag att Gud driver med mig. Gud skrattar på min bekostnad. Alltså det är ju så uselt mitt böneliv. Så det fungerar ingenstans. Men så började jag tänka lite mer. Och så kom jag på, vänta nu. Jag ber när jag går. När jag går så ber jag. Inte alltid, men väldigt ofta. Alltså jag är ute och går själv, då ber jag. Det kommer nästan omedelbart. Bön och liksom på något sätt mest instilla fri, men också att Gud kan tala av Bibeln. Har man ju nu med på telefonen och vad det nu är för någonting. Gud är med när man går. Och så börjar jag märka att vänta nu, det här är ju bibliskt.
Henok vandrade med Herren. Hittalech på hebreiska. Det är ett hebreiskt ord som betyder vandra tillsammans med någon annan. Reciprocitet. Abraham vandrade med Gud. Att vandra med Gud är oerhört bibliskt. Jesus sa följ mig, och ofta pratade de ju medan de gick. Då kom tilltalet från Gud när jag hade förstått att det här är inte något nytt jag ska uppfinna. Jag ska stärka något som redan finns där. Alltså mitt sätt att be typ. Vad är ditt sätt att be? Och då kom tilltalet. En bönepromenad per dag gör dig pigg, frisk och glad. Eller? Inte just den formuleringen, men alltså den innebörden. Det var som Gud sa, en gång per dag kan du ta en bönepromenad. Ibland kort, ibland längre. Men det kan, och det har jag har gjort sedan dess, och det funkar för mig. Så i alla fall, bönegruppen kom hem och vi skulle ju ha tid att be. Och du vet, de var vana vid att vi skulle sätta oss i våra soffor. Vi skulle äta marmeladmackor. Vi skulle dricka te. Och sen skulle vi göra i samma ordning. Och vet, jag skulle bara vilja uppmuntra dig att kanske ska du bryta på lite ordningar. Kanske har du lite grejer som, de var bra ett tag. Men du vet, att be varje morgon till exempel är bra. Det behöver du inte bryta med. Det är bra att be på morgonen. Men alltså hur man till exempel samlas i en bönegrupp. Eller hur du har din tid med Gud. Det kanske Gud vill komma med något nytt, något pikt. Vi river upp något och slänger in något annat. Så vaknar man till lite andligt också. Vet, blir det en slags sömnighet? Blir det en slags andlig sömnighet i en bönegrupp? Liksom, det börjar liksom bli så här. Va? Då är det dags att pigga upp det på något sätt. Så jag i alla fall, jag sa till alla då att okej, vi träffas här utanför på altanen. Och folk blev lite förvirrade. Ha, på med jackorna, ska vi vara utomhus? Det var oktober. Liksom. Ha, inga marmeladmackor idag, ingen te. Liksom. Kan man, ha, nej, nej. Så stod de där ute. Såg helt förvirrade ut. De såg inte alls ut som de tyckte att jag hade kommit med en bra idé. Men jag tänkte, det här herren har sagt där, så nu får vi ta det. Så jag till dem, så berättade jag bara, nu ska vi ha bönepromenad. Så ta med er era biblar och så prata inte med varandra, utan gå varsitt håll typ. Men om 25 minuter återsamlas vi där. Och så pekar jag på ett ställe vid en fotbollsplan, så... Ni vet, jag bor i Mölndal. Du hör ju själv, hur exotiskt låter det? Inte. Ingen speciell ort alls i Mölndal, vet ni. Det är inte som Trondheim, liksom. Trondheim, men Mölndal. Det är ingen i Sverige som liksom får något romantiskt ögon när de hör Mölndal, jag lovar dig. Det finns ingen liksom samlingshistoria att vi har samlat hela Norden andligt eller sådär. Det finns ingen Nidarosdom eller någonting. Det är Mölndal. Det finns en stor motorväg och jag gillar Mölndal, men ni vet, det är inte så exotiskt. Men Gud hade ju sagt det, så tänkte jag, okej, då gör vi det. Och så sa jag till dem då, antennerna upp. Inte överspända, det är inte det vi pratar om. Liksom, så, nej, slappna av. Men antennerna upp, så gav vi en liten kort lektion om hur Gud talar på lite olika sätt. Och så där, va? Han kan ge en bild, han kan tala genom en bilskylt, han kan tala genom ett bibelord. Strömmen ska du lyssna efter, kärlek, glädje, frid. Han talar genom din vishet och liksom händer någonting där du märker att ja, men det är någonting här som kommer utanför mig, som föds i mig. Ja, men det kan vara något från Gud så, ja. De såg väldigt, ni vet, förvirrade ut och fortfarande saknade de marmeladmackorna. Det förstod jag, det såg jag på dem. Men nu var det ju dags då att ta detta steg i tro. Okej. Okay. Och så gick de iväg åt varsitt håll, jag också. 25 minuter senare samlades vi vid fotbollsplanen. Och det var väldigt trist för mig. För mig blev det trist, för jag hade förberett liksom ett litet föredrag med er om att höra på Guds röst. Men jag fick inte en syl i vädret. De var ju helt uppfyllda av vad Gud hade sagt de här 25 minuterna. Så de började dela med varandra vad Gud hade sagt, vad Gud hade gjort i Mölndal. Är ni med? Så alltså, det är ingenting som måste vänta tills du kan åka en vecka till Israel. Utan Kävle, kommer du ihåg? Kävle. Det här kan du börja med i vardagen. Ta en bönepromenad, ta med dig en bibel. Gå ut 10-20 minuter. Om du alltid är van att be hemma i ditt rum, varför inte testa att gå ut och be? Och det är här det kommer in att jag tror Gud också... Vet, om Gud ledde folk för 1000 år sedan att sälja allt de ägde för att komma till Trondheim och be. Det var det de gjorde. Tror du då att det möjligtvis kan vara så att du kan ha en kallelse ibland och be för byn? Och kan det vara så, tror du någon gång ibland, att Gud kanske kallar dig att gå och be på gatorna? Att bli ledd av Gud, var ska du gå? Kan det vara lite lekfullt? Kan det vara lite glädje? Du kommer märka, tror jag, du kommer häpna över att Gud faktiskt talar. Att han leder. Kanske han rent konkret, jag har flera gånger när jag varit i Trondheim kallats att gå någonstans till här utsikt över byn. Det finns ju ett par punkter man kan åka till, eller hur? Så ser man över byn och liksom, ja, tala över byn. Är ni med? För att... är ni vakna? Ska jag börja bromsa in här, jag tror du börjar förstå vad jag är ute efter.
För jag tror också någonstans att, att när vi börjar be, när vi börjar söka Herren, så händer saker. Vi tycker någonstans att det här var väl onyttigt, nu slösar jag med tiden. Den onde kommer på och säger det. Men det kan vara det viktigaste du kan göra för Trondheim. Att du börjar be för byn. Att du börjar gå upp på Herrens berg. Man samlas flera kristna och ber tillsammans för byn eller någonting. Och sen kan det ju vara att Gud... det är inte alltid att man ber... Ni vet, vi pratar om väckelse, vi pratar om ljuset, vi pratar om det härliga. Det är underbart, halleluja. Men ni vet, det kan också vara att man är kallad att be in i en jobbig situation. Gud kan kalla oss att be när det kommer en attack, när det kommer något jobbigt. Och det kan ofta handla om ditt vanliga, vardagliga liv. Gud ramlade in för 2 år sedan, så ramlade Gud in i min vardag på sätt jag aldrig trodde han skulle göra. Jag håller ju på hockey, jag har ju berättat om hur ytlig jag är. Så jag håller på ett hockeylag som heter Frölunda. Som på sin Facebook-sida har de 130 000 följare. Jag vet inte om du tycker det är mycket, men jag tycker det är hyfsat mycket ändå. Jag vet inte vad jag säger, 130 000, ja, men en del ändå. Och ni vet, på deras matcher, de har mest publik i hela Sverige. Så att vår snittpublik en vanlig match är 10 000. Det är genomsnittet. Så det är rätt så bra för att vara i Sverige. I vilket fall, det är mitt intresse. Du vet, hockey, jag liksom, ja, Gud kan tala, men det är mycket liksom bara ha roligt också. Gud unna mig det. Och så en fredagkväll när jag var hemma så bara fick jag upp på mitt Facebookflöde. Så kom det upp överst. Så stod det så här. Frölunda hade lagt upp en rockgrupp som stöttade dem ekonomiskt. De hade en kampanjmånad. Och så hade de lagt upp en t-shirt där det stod... jag blev helt chockad. Vet ni vad det stod på t-shirten? Dyrka Satan. Det är ju inte positivt, eller hur? Det stod på Frölundas Facebook-sida. Dyrka Satan. Men what's the deal? Jag tittar bara, vad är det här för någonting? Dyrka Satan överst liksom på deras... Med en stor, och så en Frölunda-tröja bredvid. Men vet, jag fick en chock först. Och sen började jag tänka, vänta nu. Jag kan ju naturligtvis inte hålla på Frölunda längre. Jag menar, om de lägger upp på sin Facebook någonting som handlar om att dyrka Satan, det är liksom inte riktigt vad jag gör då, va? Så då får jag ju sluta. Jag får ge upp hockeyn. Så jag hade en bönestund med Herren och gav upp hockeyn. Och det förvånansvärt lätt gick det faktiskt. Det var ganska muntert liksom. Okej, hockeyn där rök det liksom. Jag tyckte Frölunda var kul, men samtidigt kände jag så att, vänta nu. Nu kanske Gud vill att jag ska be för Frölunda. För det är ju egentligen, ni vet, vi tänker ofta så här, va? Att det är här inne det händer någonting. Vi kan möjligtvis dra in någon som kommer till tro här inne. Och det är jättebra. Men ganska mycket har vi väldigt ofta gett upp det som händer här ute. Vi tror liksom att bönen kan möjligtvis påverka det som händer i byggnaden här. Men vi har liksom fått en väldigt, nu pratar om Sverige då, stukad tro kring att vår bön påverkar det som händer där ute. Kan man be för ett företag så att det vänder runt och plötsligt börjar gå bra igen som har gått dåligt? Kan man be för en skola så att det blir bättre klimat i skolan som har haft massa problem? Vad tror ni? Vänta Gud på sådana bedjare. What do I know? Men i vilket fall så att jag känner, ja, men jag får nog be för det här. Och så har jag då, jag tror mycket på samordning också. Så att jag har cirka 20 förebedjare, riktiga bönekrigare som ber för mig. De får textbudskap så här typ 2-3 gånger i veckan. Och jag känner när de kommer igång och ber. Så jag sa till dem, kan ni be för mig? Det var fredag kväll skickade jag det här. Och så sa jag till dem att jag tänker ringa Frölunda. För det hade jag då fått till mig. Jag skulle ringa Frölunda på måndag morgon. Och säga till dem så här att ni har lagt upp en grej på er Facebook. Och de har aldrig någonsin innan tagit bort något. Alltså ni vet, jag är ju hockeynörd, va? Jag följer ju dem. Senast idag, det djupa jag gjorde precis innan jag gick till kyrkan nu. Det var att jag såg en film om hur de laddar upp inför matcherna. Det tänker jag roa mig med att kolla på ikväll. Det är 14 minuter kvar på den intervjun. Det var väldigt intressant. Vilket klubbmärke om sig. Jag är helt innördad i det där, va? Så de har aldrig tagit bort någonting någonsin från sin Facebook. Men jag tänkte ringa dem och säga så här då på måndag morgon att jag är kristen och är präst i Svenska kyrkan. Och ni la upp en grej som ligger där på er Facebook nu att dyrka Satan. Bredvid en Frölunda tror jag är ledsen så här, men jag måste sluta och supporta er om ni inte tar bort den. Jag fick till med det tydligt. Det räcker inte med att de scrollar ner den. Det räcker inte att de säger till mig så här. Ja, men du vet, vi lägger upp något positivt sen. Utan det jag fick till med tydligt det var att den ska bort. Annars så tänker inte jag hålla på den. Den ska bort. That's it. Och jag kände att jag hade smörjus i det hela. Så var det Frölunda match på lördagen. Ni vet, jag kunde inte ringa först måndag, kontorstid, eller hur? Och ni vet, för första gången någonsin hoppades jag Frölunda skulle förlora.
En väldigt konstig upplevelse. Det var helt schizofrent för mig att titta på en match och hoppas att de skulle förlora. Men jag gjorde faktiskt det. Jag hoppas verkligen att de skulle förlora. De spelar jättedåligt och förlorar med 4-0. Och jag bara kände yes. Liksom. Dagen innan la de upp dyrka satan. Det var inte deras fel, spelarna. Men alltså under det baneret så ska man inte vinna. Då ska man förlora. Va? Så kom måndag morgon. Och ni vet, ett sätt som Gud leder på är omständigheter. Ser ni omständigheter? Så om du följer Herren, så ska du förvänta dig också att liksom börjar du ge Herren större utrymme, så kommer du också märka hur omständigheter talar och börjar peka åt vissa håll. Så den dagen skjutsar jag min fru till jobbet. Det gör jag bara en gång, två gånger per år, max. Inte för att inte jag vill skjutsa henne, utan för att hon har alltid bilen. Jag har alltid lejebilar när jag åker runt, va? Men nu var jag tvungen att ha vår bil för något praktiskt jag skulle göra. Så jag skjutsar henne på morgonen. Du vet, hon börjar jobba tidigt på morgonen. Så var tidigt på morgonen. Strax efter 7 någonting så åker vi. Det är novembermorgon. Det är kallt. Det är precis som nu för 2 år sedan. Det är ett par minusgrader och lite sådär. Jag skjutsar henne då till jobbet. Och så märker jag, vänta nu. Vi råkar åka förbi Frölundas campus. Ni vet, där Frölunda tränar och allting. De har ett jättekampus. De har en stor hall. Och så har de liksom byggt modernt med träningsanläggning och allt vad det nu är för någonting. Så tänkte jag, men jag ber. Jag ska ju ringa till dem senare. Så det var ju bra jag kom förbi. Så jag liksom sträckte kanske handen så här typ när jag åkte. Och så bara, just det, välsignelse. Och sen kom jag ut och lämnade Johanna och skulle åka tillbaka förbi campuset. Då upplever jag hur den helige ande kommer till mig bara, Hans, kom igen nu. Alltså, Kävle. Det är en bra andlig princip, Kävle. Hans, du åker förbi campuset. Dags att gå ut och be. Jaha, just det. Ja, det är så du tänker. Just det. Gå ut och be. Det är lite kallt, men det är klart. Just det, det ska jag göra innan jag ringer, såklart. Så ni vet, jag åker in på den här jättelika parkeringsplatsen. Klockan är typ 7:20, 7:30. Det är helt folktomt, va? Det är totalt så, va? Mörkt släkt, det är något enskilt som lyser, men det är nog från natten eller någonting. Så att jag där och så tänker jag, vad var det nu? Har vi något i Bibeln? Just det. Jeriko. Ni vet, gå runt 7 gånger. Så jag tänkte, jag får gå runt här. Det är jättebyggt. Men jag får gå runt 7 gånger. Jag visste inte, liksom, kommer man runt ens? Men jag tänkte, ja, men jag ska gå runt här. Så jag sätter igång och börjar gå runt. Och du vet, i början är det kallt. Och jag känner mig liksom, hej, och sådär. Men väldigt snart sparkar smörjelsen in. Så jag känner bara, wow, vänta nu. Här be jag. Du vet, du är inte ensam. Kommer ihåg Elisa och tjänarna? Elisa, profeten och en tjänare, möts av en armé som kommer emot dem. Och Elisa är helt lugn. Och tjänar fattar ingenting. Han håller på att bita sönder alla naglar han har. Och då säger bara profeten, men öppna hans ögon så att han ser. Och så öppnar tjänaren, wow, så ser han att det är massvis av änglar. Tänk vad det är så att fadern i himlen har sänt massa änglar till Trondheim. Och han bara väntar på att Guds folk ska börja be att de här änglarna går runt och gör massa nytta i stan. Så i vilket fall som helst, jag kände till att jag inte är ensam här. Wow, det är fler med mig här. Och så gick jag runt och bad och tänkte att jag ska gå runt 7 varv. Och sen skulle jag ringa senare på dagen då. Och så kommer jag runt första varvet, va? Och så kommer jag och så går jag precis utanför huvudingången. Du vet, helt folktomt, tomt, tidigt på morgonen, kallt, allt vad det är. Så kommer en bil och stannar. Rich. Utstiger Mats Grauers, ordförande för hela hockeyföreningen. Han har vänt runt hela hockeyklubben. De skriver ofta om honom i media. Han är en av de mest kända i Sverige. Så. Han kliver ut. Och ni vet, jag är lite feg. Fast mest bekväm. Så jag tänkte så här, men jag välsignar honom så här. Jag går förbi välsignan. Men han nöjde sig inte, utan han gick fram till mig. Och så bara sa han till mig, jaha, son, här går du på morgonen. Han har ingen aning om jag gick med huvud, han skulle inte känna en mig ändå. Så, med 99% sannolikhet. Men han bara kom och sa, jaha, här går du på morgonen. Och då känner jag, okej, det är signalen. Så då säger jag bara till honom, du, jag går här och ber, jag ska tala om för dig varför. Så. Jag är präst i Svenska kyrkan, jag håller på Frölunda. Tack för allt ni har gjort för mig med hockeyn, det är fantastiskt. Så, och det du har gjort för klubben är ju jättehärligt. Men tyvärr måste jag säga till att jag är här och ber för ett inlägg ni la in på Facebook i fredagskväll. Och om inte ni tar bort det så kan inte jag fortsätta att stöda er hockeyklubb. Och då bara tittade han. Va? Vad sa han? Vad då för inlägg? Vad är det vi har lagt upp på Facebook, sa han. Jo, så jag var väldigt lugn. Jag hade bara pratat med en minut. Men ni vet, det är den här vassa yxan. Ni vet, om vi inte samverkar med Herren, då får vi den här slöa yxan. Har du huggit med en slö yxa någon gång? Ni vet, en slö yxa, vet ni vad det är? Ni vet, så blir det ofta det andliga om vi inte tar tid med Gud. Om vi inte tar tid med Gud i det andliga så får vi en slöyxa. Vi liksom hugger och hugger och hugger och det händer inte så mycket. Men börjar vi ta mer tid för Gud, då får vi en vässad yxa. Va? Det går lite... Så jag hade pratat typ i 45 sekunder, en minut. Han var redan helt igång. Och så fortsatte jag och sa, ni la upp en t-shirt, bild på en t-shirt i fredagskväll där det stod dyrka satan. Och jag måste säga att om den är kvar, sa jag, så kan jag tyvärr upprepa igen. Jag hann inte göra klart meningen. Han sa, den ska bort! Den ska jag se till! Jag ska se till! Och det ska du veta, så han vände sig till mig. Så han, Frölunda står inte bakom det där. Det där står inte Frölunda bakom. Han sa den 3, 4, 5 gånger på vägen. Frölunda står inte bakom det där. Det står vi inte bakom. Du vet, han var on fire. Så han gick in på kontoret och tänkte, är det möjligt att de ska ta bort något? Jag har aldrig sett dem någonsin göra från Facebook. Och du vet, 1,5 timme senare så var de borta. Släcktes. Och sen ett år senare, så på tal om det här med bön, så ska jag säga amen här. Bara för att ge lite att man kan påverka och att bön har koppling till det. Ett år senare så var jag med, det här är ett år sedan ungefär. Nej, det är bara ett halvår sedan. Det var slutspel och jag var på Frölunda match. 12 044 fullt i Skandinavium. Jättehärligt, och Frölunda förlorat tyvärr, men så är det ju ibland. Men det var en härlig match och ett härligt tifo. Jag stod under tifot. Jättefint tifo och ni vet. Ja, men kul så, hockey. Och sen efter matchen så la Frölunda upp på sin Facebook. Om igen Facebook. Och då skrev de så här som rubrik. De brukar ha bra språk. Men nu skrev de så här. Vilken jävla inramning. Ni vet, jävla, förstår ni, det är ett svärord. Ja. Och Frölunda brukar inte använda sånt språk på sin Facebook. Och jag blev sur, va? Här så liksom, jag stod under tifot och nu säger ni jävla. Det var inte någon jävla idé överhuvudtaget. Var det någonting så tror jag på Jesus, men inte jävla. Då bad jag en stund och kände, oh, nej, men jag ska höra av mig. Han vet ju vem jag är nu, kanske. Och ni vet, det här var mitt i slutspelstider. När de hade som allra mest att göra. Det var liksom fullt rulle allting. Och jag bara skrev ett mejl, mycket vänligt, till Mats Grauers. Och bara skrev till honom och sa då att ja, ni använde ordet jävla här igår över tifot. Och jag tycker att det är ganska fattigt och ett felanvänt ord. Så jag, och jävla står för djävulen. Och så gav jag honom en liten undervisning om vad djävulen betyder på grekiska. Så jag gav en liten teologisk dragning bara på vad det betyder. Och det skrev det, så att jag tycker att det skulle vara bra om vi inte har sånt språkbruk. Inom 30 minuter fick jag svar från honom. Håller helt med dig. Det är absolut inte, platsar inte. Jag har direkt skickat ett mejl till vår presschef. Han kommer att ha sig, han hörde av sig inom en minut. Ja, det här är presschefen för Frölunda. Jag har förstått att nej, det var ett dåligt valt ord av oss och det ska inte upprepas. Och efter det har jag inte sett ett enda svärord på deras Facebook. Är ni med? Så alltså, att gå upp på Herrens berg är inte liksom att dagdrömma sig bort och lämna verkligheten bakom sig. Utan att gå upp på Herrens berg, det gör vi först och främst för att vi älskar Herren. Och jag tror att ni står inför en väldigt spännande tid i Trondheim. Och därför, whoops. Vi håller upp den. Vi ger oss inte. Jag tror att ni står inför en väldigt spännande tid i Trondheim. Och jag tror att det här... Känner du att du blir trött när du ser det här? Blir du trött? Tänker jag, jobbigt gammalt berg, jobbigt fjäll. Ja, men strunt i det. Men känner du att du blir pigg? Att det finns en kallelse från Gud? Då är bara frågan, var, vilket berg kommer Gud kalla dig upp på? Vilket berg? Amen.